I vår församling har det under de senaste åren i predikningar och under fördjupningskvällar talats en hel del om den stora berättelsen som handlar om Bibelns samlade innehåll och budskap om skapelse, syndafall och Guds strategi för att hela det brustna och återupprätta en bruten gemenskap. Ytterst handlar den stora berättelsen om Jesus. I sin bok Istället för balans, sök Gud, liknar Robert Eriksson den stora berättelsen vid ett drama av Shakespeare i 5 akter. Bilden har han lånat av teologen och biskopen Tom Wright. De gör ju så, predikanterna. De lånar friskt av varandra. Jag skulle aldrig komma på den tanken. Ja, det har faktiskt hänt. De 4 första akterna är skapelse, syndafall, Israel och Jesus. Den 5:e, som är ofullbordad, är församlingen och inkluderar allt som händer efter Jesu uppståndelse fram till tidens slut. Här får vi vara medförfattare. Nils Pollack, församlingens pastor 1954-1978, hade på sin tid en enklare indelning av Bibelns innehåll. Första Mosebok 1 och 2, skapelsen. Första Mosebok 3, syndafallet. Allt det övriga, återlösningen, det vill säga vad Gud gör för att ställa allt till rätta igen. Idag vill jag ge min version av den stora berättelsen. Som rubrik har jag satt från paradis till paradis. Och jag börjar alltså i första Mosebok för att så småningom, någon gång i eftermiddag, avsluta i uppenbarelseboken. Nej, jag ser gärna att ni sitter kvar, så jag lovar att hoppa över en hel del däremellan. Om de första människorna skapade till Guds avbild, heter det efter syndafallet, de hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig." Behovet att gömma sig för Gud har alltid sin grund i olydnad mot Gud. Den som vet med sig att ha handlat i strid mot Guds vilja tappar frimodigheten inför Gud. Det fick David erfara, för att ta ett exempel till från den bibliska historien. Och han fick anledning att be enligt psalm 51 och 12. Jag citerar 1917 års översättning: "Giv mig på nytt en frimodig ande." Att vilja gömma sig för Gud tyder åtminstone på ett visst mått av ärlighet. Finns det ett ärligt sinne, så behöver steget till bekännelse inte vara långt. Och bekännelse leder alltid till upprättelse. Tyvärr valde inte Adam bekännelsens väg, utan istället valde han en väg som många har beträtt efter honom, nämligen att skylla ifrån sig. Han skyllde på Eva, och Eva i sin tur skyllde på ormen. Om den tredje personen i aftonsvalkan där i Edens lustgård, och den fråga han ställde har jag redan läst. Frågan, som är Bibelns första fråga, lydde: "Var är du?" Det ligger smärta i den frågan. Harmonin, Det förtroendefulla förhållandet är borta. Det har kommit något mellan Gud och människorna. Två glada människor har blivit två rädda människor. Ett steg bort från Gud är ödesdigert. Men kärleken är ute och söker det som har kommit bort. Var är du? Tänk att det finns en möjlighet att ta ett steg i den andra riktningen, ett steg tillbaka mot Gud. Det är det välsignade syftet med Guds fråga än idag. Fortsättningen av den stora berättelsen handlar ofta om människors trolöshet, men alltid om Guds trofasthet. Om vi går till andra Mosebok, uttågsboken, så kan vi se där att hur Israel betvivlar Guds möjlighet att föra dem ut ur träldomslandet. Mose försökte delge Guds löften, men folket lyssnade inte. Och när Gud sa till Mose att han skulle gå till farao och säga till honom att släppa ut Israels folk ur landet, då svarade Mose: när inte israeliterna lyssnar till mig, varför skulle då farao lyssna? Men varken folkets otro eller faraos makt kunde hindra Gud. Däremot ledde otro och uppror till att ökenvandringen blev lång. Det heter i fjärde Mosebok, 14 kapitlet, verserna 3 och 4. Visst vore det bättre för oss att vända tillbaka till Egypten. Och de sa till varandra: nu tar vi saken i egna händer och återvänder till Egypten. Det var inte enda gången man krotade mot Gud och sina ledare. Vi läser Guds svar i fjärde Mosebok 14, verserna 22-23. Ingen av de män som har sett min härlighet och det tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, men ändå gång på gång har satt mig på prov och vägrat lyssna till mig, ingen av dem ska någonsin få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Gud hade fört ut folket ur Egypten, men det gällde också att föra Egypten ut ur folket. Därför tog det så lång tid att komma in i Kanaan. Under tider av nedgång och andligt förfall sände Gud profeter till sitt folk för att det skulle föras tillbaka till Guds väg. En profet är nämligen inte bara en som förutsäger vad som ska ske i framtiden, utan också, kanske framför allt, en som talar Guds ord till sin samtid. Gud sände alltså profeter med en väktaruppgift när situationen krävde det. Det var botpredikanter och väckelsepredikanter. En sådan var Jona. Han är intressant ur flera synpunkter. Nineve var det assyriska världsväldets huvudstad. Det var alltså till hedningar Jona blev sänd av Gud. Man har kallat Jona den första hedna missionären, och hans sändning förebildar den kristna missionen. Budskapet i Jona bok uttrycker Guds hjärtelag. Han älskade också hedningarna och ville föra dem till bättring och skona dem från olyckor. När vi läser om de olika profeterna så är det i allmänhet så att folket är motsträvigt, gensträvigt, medan profeten i lydnad mot Guds kallelse träder fram med sitt budskap. Hos Jona bryts delvis det mönstret. Här är det profeten som sätter sig på tvären mot Guds vilja. Kanske är detta ämnat som en tankeställare för oss som menar oss stå på Herrens sida. Olydnaden och sveket mot Gud kan förekomma också i fromma kretsar. Vi vet hur det gick för Petrus. Och Paulus förmanar i första Korinthierbrevet 10:12: därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Jona fick alltså ett uppdrag av Gud, men han svek det uppdraget och flydde. Men det är inte lätt att fly från Gud. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand, säger psalmisten. Jona flydde men uppslukades av den stora fisken. Så har Jona fått bli en viktig förebild, dels av Israels folk som liksom Jona svek sin uppgift och därför uppslukades av det stora folkhavet, dels av Jesu död och uppståndelse. I Matteus 12:38-40 läser vi: sedan sa några skriftlärde och fariseer till honom: mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade: detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonatecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Att inte lyssna på vad Gud har att säga och att bryta mot hans förordningar har alltid sina konsekvenser. Lagen om sådd och skörd kommer vi inte ifrån. Om vi går tillbaka till Adam och Eva, så blev följden av deras olydnad att de blev utdrivna ur Edens lustgård. Vi kan nämna Mose också. Han var, som ni alla vet, en stor gudsman, men det gjordes inget undantag för honom, utan han fick också bära konsekvenserna av sitt misstag. Vi tycker kanske att det inte var så farligt det han gjorde. Det var ju så att vid ett tidigare tillfälle så hade han fått befallning av Herren att slå på klippan. Och när han gjorde det strömmade det vatten från klippan och folket kunde släcka sin törst. Så uppstod samma situation igen. Men den här gången sa Gud till Mose att han skulle tala till klippan. Men Mose visste bättre. Det här kan jag. Jag vet hur det fungerar. Och så slog han på klippan. Vad blev följden? Jo, Mose fick inte komma in i löfteslandet. Det var väl ändå att ta i. Ett så strängt straff för en så ringa förseelse. Men Gud såg allvarligt på det. Varför skulle Mose ena gången slå på klippan och andra gången tala till den? Jo, enligt första Korinthierbrevet 10:4 var klippan Kristus. Och att en gång slå på klippan förebildar Jesu försoningsdöd en gång för alla. Offret på Golgata behöver aldrig någonsin upprepas. När vi nu kommer till Kristus så gör vi det i bönen. Vi så att säga talar till klippan. Men det kunde inte Mose veta. Nej, kanske det. Men Guds befallning var klar och tydlig, och vår sak är att lyda Gud även om vi inte alltid förstår hans mening och avsikt. Och vi får aldrig reducera Guds befallningar och vilja till småsaker. Om det har negativa konsekvenser med sig att vara ohörsam mot Gud, så har det också positiva konsekvenser med sig att lyda honom, även när förnuftet inte riktigt hänger med. Jag tänker på Abraham. Det står om honom i Hebreerbrevet 8. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Och från Nya testamentet kan vi ta Petrus som exempel. Jag läser Lukas 5, verserna 4-7, som vi redan har hört i inledningen. När han, Jesus alltså, hade slutat tala, sa han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något, men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och det gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, och det vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Petrus var yrkesfiskare, och med den erfarenhet och kunskap han hade kunde han ha avfärdat Jesu råd som något helt befängt. Men hans förtroende för Jesus var tydligen så stort att han mot bättre vetande ändå gjorde som han sa. Och denna lydnadshandling medförde välsignelse i form av en fångst som gick utöver allt vad Petrus förut varit med om. Det var en välsignelse i det yttre, men han fick också uppleva en välsignelse på det inre planet, även om han nog till en början inte uppfattade det som en välsignelse. Det står i versen närmast efter den vi läst: då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Han förnam Jesu helighet och härlighet, och han kände: jag är inte värdig att vara i hans närhet. Det är välsignat när Jesus blir större och vi blir mindre. I Jesaja 53 har vi all profetias högvattenmärke, och där läser vi i vers 6: vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Det är en kort men träffande beskrivning av människans situation genom alla tider. De egna vägarna har sin stora dragningskraft. Det är friheten som lockar. Frihet från allt som hämmar och hindrar. Men vi konstaterar gång på gång att alla vägar som inte är Guds vägar är vilsna vägar. Och den förmenta friheten visar sig snart nog vara falsk. Den som hänger sig åt synden finner nämligen att han inte längre behärskar situationen. Det visar sig vara sant, som det står i Guds ord, att den som gör synd blir syndens träl. Låt oss mot detta ställa liknelsen om det förlorade fåret i Lukas 15. Här möter vi ett får som gått vilse. Men detta enda får är så värdefullt i herdens ögon att han satsar allt för att föra det till rätta. Gud är intresserad av alla som gått vilse, och när han sände den verkligt gode herden så var det med uppdraget att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Fåret i liknelsen upplevde säkert till en början en stor tillfredsställelse i att fritt få ströva omkring där gräset lyste grönast. Men när det fastnade i törnsnåren var det slut med både glädjen och friheten. Då är det bara en som kan hjälpa och befria. Det är Guds egen son. Och den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Den här liknelsen illustrerar ju en närmast ofattbar omsorg om det förlorade och vilsegångna. Den har gudomliga dimensioner. För inte skulle väl klokt resonerande människor handla på det viset? Om herdens arbetsgivare fått reda på vad herden tagit sig för, så hade det blivit en allvarlig varning, och om det upprepas så hade herden förmodligen blivit avskedad. Den som är mån om lönsamheten räknar naturligtvis mycket hellre med ett svinn på futtiga 1% än att riskera en total förlust. Men så räknar inte himmelens Gud, och det ska vi vara evigt tacksamma för. Innan jag avslutar och landar i Uppenbarelseboken vill jag göra ytterligare ett nedslag i Nya testamentet. Det blir de första orden i Johannes evangeliet. I begynnelsen fanns ordet. Ni som är hemma i Bibeln vet naturligtvis att ordet här står för Jesus. Det är flera i församlingen som läst boken Johannes evangeliet för alla av den tidigare nämnde Tom Wright. Han knyter den citerade meningen till inledningen av första Moseboken. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och han skriver: Johannes evangeliet handlar om hur skaparen Gud agerar på ett nytt sätt i sin högt älskade skapelse. Det handlar om hur den långa berättelse som påbörjas i första Moseboken når sin kulmen, som skaparen når den kulmen som skaparen hela tiden avsett, och kulmen nås genom ordet. Så långt Tom Wright. Med den mäktiga inledningen av sitt evangelium avslöjar Johannes för oss en fantastisk sanning om Herren Jesus. Han fanns i begynnelsen. Han var med när himmel och jord skapades. Samma sak ingår i Paulus undervisning. I Kolosserbrevets första kapitel skriver han följande om Jesus: Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Nu är vi framme vid slutstationen, och jag läser från Uppenbarelsebokens 7 kapitel, verserna 9-17. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och folk. Det stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer, och det ropade med hög röst: Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring det äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Och en av de äldste sa till mig: Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån kommer det? Jag svarade: Du vet det, Herre. Han sa till mig: Det är det som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort den vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Jag nämnde i början Bibelns första fråga: Var är du? Här möter Bibelns sista fråga. Vilka är dessa? Jo, det är det som erkänt att deras rättfärdighet är som en fläckad klädnad, men istället iklädd sig Kristi rättfärdighet som liknas vid vita kläder renade i lammets blod. Därför, och endast därför, står det inför tronen. Så är cirkeln sluten. Genom Adams olydnad blev paradiset ett förlorat paradis. Men genom Kristi lydnad har människan åter tillträde till paradiset. I Edens lustgård fick man inte äta av frukten på livets träd. Men i det nya Jerusalem står livets träd mitt i gatan och ger skörd varje månad, och trädets blad är läkemedel för folken. Synden drev människan bort från hemmet, men tack vare Guds lamm som tar bort världens synd har hon till slut kommit hem. Det påminner om himlaspelet och det gripande slutet när Mats kommit till himlen och Gud undrar om han inte hade ett ärende att framföra. Mats hade nämligen gett sig ut för att leta rätt på Gud och anklaga honom för att Marit, hans oskyldiga fästmö, blivit dömd och avrättad som häxa. Men nu är Mats ödmjuk och säger: det är nog inte jag som ska gå till rätta med dig, Gud, utan snarare du som ska gå till rätta med mig. Så får han se en dörr där det står: det förlorades paradis. Får jag titta? Ja, varsågod, säger Gud. Och Mats gläntar på dörren. Vad ser du, Mats, undrar Gud. Jag ser farstuga och Marit går i kolandet med storkorgen. Du Gud, jag är hemma. Jag är hemma. Där slutar himlaspelet. Och där slutar också den här predikan, som på sitt sätt varit ett försök att skildra den väg som till himla bär. Inte har vi något att berömma oss av. Inte har vi någon anledning att gå till rätta med Gud. Men vi har stor orsak att tacka honom för hans tålamod och trofasthet. Av nåd får vi gå in i staden genom dess portar. Nåden är det enda vi har att lita till en gång, men den räcker. Amen. Tack Gud för att du i vishet och kärlek leder historiens gång. Tack för att du för den stora berättelsen till ett lyckligt slut, även om det ser mörkt ut många gånger på vägen dit. Tack för kärlek vid som oceaner. Och tack för nåd som ingen mäter, en nåd över allt förnuft. Amen.